Nästa vecka, Micke Svensson flyttar på.
Mm.
50 år.
Vilket datum?
29.
Okej. Okej, så välkomna allesammans och vi har ju då en, för er som lyssnar i på internet så så blir väl det här lite gamla nyheter, men vi har ju en färsk rapport här från Limassol på Cypern där vi har varit och varit med pastor Larry och Beverly Speedy. Jag ska berätta mer om resan, tiden med dem, tiden med församlingen där. Men jag tänkte dela några tankar först. Och de tankarna är hämtade idag ifrån Ester kapitel 4. Och vi ska börja med att bedja. Och här vi ber just nu för den här lilla stunden tillsammans i ordet Jesus, och vi tänker på de tankar som vi ska framföra från Esters bok, och vi ber verkligen Jesus att du ger oss vishet nu då vi delar detta. Vi ber att vi skulle kunna tillämpa detta, och vi ber bara Jesus att du ger oss en härlig tid tillsammans Jesus. Vi vet ingenting så som vi borde veta, det står det i 1 Korinthierbrevet 8:2. I Psaltaren 119:89 står det att ditt ord är för evigt fast i himlen. I Kolosserbrevet 3:16 står det att det ordet ska bo ibland oss rikligen. Här det finns vers efter vers efter vers som vi kan citera och meditera på. Vad det gäller ditt ord och betydelsen av ordet för oss personligen. Herre, vi ber att vi inte skulle vara familjära på ett negativt sätt, Jesus, med det som vi har, utan att vi ska ta till oss sanningen, Jesus, på ett sätt som gör att vi kan växa i nåd och kunskap om dig. I 2 Petrus 3:18. Så välsigna då den här tiden tillsammans i ditt namn. Amen. Okej, vi har ju väldigt nyligen kommit, så av den anledningen så ja, så vi har precis bara lyckats och egentligen ställa in väskorna och se till att vi är i ett hyfsat representativt skick. Men här är vi, och vi ska titta då på Esters bok. Och Esters bok är egentligen lite grann hur man delar in Gamla testamentet. I den bibeln vi har så är det ju 39 böcker i Gamla testamentet. Och då är det alltså, först har vi ju då vad vi kallar för lagen, Moseböckerna med mera. Och sen så har vi ju då de här böckerna som är historieböckerna, kan man säga. Och sedan har vi vad vi kallar visdomslitteraturen, och så har vi då profeterna. Man kan dela in det på olika sätt, men det här brukar man räkna in då bland historieböckerna. Och Esters bok är ganska intressant på det sättet att det är en hel del saker. Dels står det inte vem som har skrivit boken. Det finns många idéer om detta. Det finns många som har spekulerat om det, tagit ställning för och emot vissa personer och så vidare. Men det är ingenting som vi ska engagera oss i, för det, vi vet det inte. Vi vet det inte. Så det är lika bra att liksom inte säga för mycket. Det är några andra saker som är intressanta, och det är att ordet Gud står inte med en enda gång i Esters bok. Det är också ganska intressant, och det kan man spekulera i varför det är. Det ord som används mest egentligen här, det är inte heller Ester, utan det är Mordecai, som då var hennes farbror eller morbror, hej hej. Så det är också en intressant observation här som vi kan göra. Så det finns mycket att säga om den här boken. Nu är det inte min mening här att egentligen gå igenom några sådana detaljer, utan jag vill fokusera lite grann på istället kapitel 4, som jag tror är, ja, man kan inte tala i termer som det viktigaste kapitlet, men bibelböckerna brukar ändå ha någon del, några versar som är väldiga nyckelversar. Och jag tror speciellt i samband med detta, alltså just tillämpningsmässigt, så tror jag att vi har några versar där som är nyckelversar, och på det sättet jag tror viktiga eller viktigare än de andra versarna. Men här är vi ber för Esters bok, vi ber för de här tankarna vi ska dela nu. Talar till oss i ditt namn, Jesus, om det. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Så kapitel 4, och med början i vers 1, när Mordokaj fick veta allt som hade hänt, rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Han gick ut mitt i staden och klagade högt och bittert. Han begav sig till kungens port och stannade framför den. Den som var klädd i säcktyg fick nämligen inte komma in i kungens port. Så vad är det nu som Mordekaj har blivit så otroligt upprörd över? Jo, det är att han i kapitlet innan har vägrat att böja sig och ge en sån här vördnadshälsning till en man som heter Haman. Och Haman var direkt under kungen. Han var så att säga den nummer två i riket. Han var bland prinsarna, men han var upphöjd över prinsarna. Och på grund av det så blev Haman väldigt arg på Mordekaj. Och han ville naturligtvis döda honom eller få väck honom. Men han nöjde sig inte med att försöka med det, utan hans plan inkluderade också att döda alla judarna. Och nu ska vi tänka lite grann på att det intressanta är här att vi ska inte gå in på detaljerna angående tiderna här. Men ni vet att sydriket, Juda, blev fört in i fångenskap till Babylonien. Senare så togs Babylon över av perserna och mederna. Och det är lite intressant därför att iranier är ju perser. Så när vi var i Limassol nu så hade vi massa perser där. Så det är ungefär som när man ska säga någonting på grekiska på ön där. Det är ju en grekisktalande ö då. Så det är inte ens, man ska inte ens jämföra nya testamentlig grekiska med modern grekiska. Jag kan läsa det, men jag kan inte uttala det. Uttalen är helt annorlunda. Så skulle någon dyka upp där och tala nya testamentlig grekiska, så skulle de inte förstå någonting. Och tvärtom, om de skulle resa tillbaka i tiden och försöka liksom och förstå vad Paulus sa eller vad det nu kan vara då, så skulle inte det funka. Men skrivspråket är inte så jättelångt ifrån. Men det är lite samma sak då när man börjar prata om persisk historia. Liksom. De har ju kunskap om det här och så vidare. Så det är lite intressant. Men det som är intressant det här är alltså att det här är efter att judarna har blivit erbjudna att gå tillbaka till sitt land. Det är alltså ungefär en generation. När jag säger en generation, då menar jag ungefär 40 år. Cirka. Vi kan inte definiera det, för det finns inga datum i boken. Vi kan läsa Mordekajs släktträd och komma rätt nära och förstå ungefär. Men vi kan inte sätta datum på det sättet. Men förmodligen en generation efter att de försvann. Så det betyder att de ville inte gå tillbaka. Och vad betyder det? Jo, det betyder att de hade ett ganska bra liv. De hade varit där i ett antal år. Först hos babylonierna, men de blev ganska snabbt övertagna av perserna. Så de var under persiskt styre. Och det verkar ha varit ganska bra. De hade relativt bra liv. Och de ville inte röra på sig. Så det var bara en viss grupp som gick tillbaks för att bygga upp Jerusalem och gå tillbaks till sitt gamla land. Men de flesta hade då stannat och blivit en del av möblemanget, tänkte jag säga. Det är intressant. Men, så det fanns många judar här. Och den här mannen då, han säger, alltså Haman, han säger att han vill inte bara döda Mordecai, därför att han vägrar att ge den här vördnadshälsningen eller att böja sig ner inför honom som alla andra människor gjorde och skulle göra. Så han går till kungen och övertygar kungen om att det finns ett folk som bor ibland dem som inte följer lagarna som den persiske kungen så att säga råder över. Och han ber då om tillåtelse. Han övertygar kungen och han ber om tillåtelse att vid en speciell tid få möjligheten att döda alla judar. Alltså det gick ut ett påbud i hela det persiska riket för att så skulle ske. Och det intressanta är, och det har vi inte tid att gå in på nu, men när kungen gjorde ett sådant uttalande så kunde han inte ändra på det. Det är ganska intressant. Det var det som gällde. Och det ser vi också sen att han var tvungen liksom att ge dem en annan möjlighet. För han kunde inte ta tillbaka det. Så var den persiska lagen. Så har man gnuggat naturligtvis sina händer. Därför att han har lyckats i allt detta. Nu når detta budskap fram till Mordecai. Som då är, om det nu blir morbror eller farbror till Ester. Drottningen Ester. Och han blir naturligtvis bestört. Och han helt... Och sen när vi läser vers 3. Varje provins, och jag tror det var 128 provinser i det persiska riket om jag inte minns fel, dit kungens befallning och förordning kom, blev det stor sorg bland judarna och de fastade, grät och klagade. De flesta satte sig i säck och aska. Så alla blev bedrövade. Och i vers 4 står det, när Esters tjänarinnor och hovmän kom och berättade detta för henne, blev drottningen djupt bedrövad. Hon skickade ut kläder till Mordecai för att man skulle klä honom i dem och ta av honom säcktyget, men han tog inte emot dem. Okej, så med andra ord, nu nådde budskapet Ester. Vi vet inte huruvida hon visste om detta. Hon kan ha gjort det, men det är inte säkert. Däremot så fick hon ju höra då att hennes morbror eller farbror, onkel heter det ju på engelska lite lättare, då behöver man inte bestämma om det är morbror eller farbror. Så hon visste ju då att det var någonting i görningen här, det var någonting som hände. Så då frågade hon en man i vers 5 som heter Hatak. Han var en hovman hos kungen. Och hon befallde den här mannen att gå ut till Mordecai, för att han kunde uppenbarligen inte komma in där hon var, och hon kunde inte komma ut där han var. Hon var i templet i egenskap av drottning. Så hon skickar ut kläder. Förlåt mig, hon skickar ut kläder, men sen skickar hon ut Hatak. Och befallde honom i vers 5 att gå till Mordecai för att få veta vad som stod på och varför han gjorde på detta sätt. Så uppenbarligen visste hon inte. Eller åtminstone låtsade sånt som att hon inte visste. Eller att hon inte visste tillräckligt mycket. Hatak gick då ut till Mordecai på den öppna platsen i staden framför kungens port. Mordecai berättade allt som hade hänt honom och hur mycket silver Haman lovat väga upp till kungens skattkammare för att han skulle få förgöra judarna. Så Mordecai i vers 8 gav honom också en avskrift av den skrivna förordning som hade utfärdats i Susen om att de skulle utrotas. Den skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att vädja till honom att begära nåd för sitt folk. Men kom ihåg nu återigen att detta påbud som kungen hade skrivit, det gick inte att liksom vända på det. Så det var inte bara liksom, aha just det, nu har jag sagt det, ja men det tar jag tillbaka. Utan det var gällande. Och Mordecai gav honom också, förlåt mig, det var vers 8. Vers 9, Hatak kom och berättade för Ester vad Mordecai hade sagt. Så Hatak var alltså en medlare mellan drottning Ester och hennes morbror, farbror Mordecai. Då talade Ester till Hatak och befallde honom att gå till Mordecai och säga: alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon, det må vara man eller kvinna, går in till kungen på den inre borggården utan att vara kallad, så gäller endast en lag. Han ska dödas om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom och låter honom leva. Men jag har inte på 30 dagar varit kallad till kungen. Så med andra ord, hon var frun. Hon var drottningen, men hon hade inte blivit kallad till kungen på 30 dagar. Så det var lite sådär, att vad händer om jag går in nu liksom? Jag menar, jag har inte blivit kallad. Och när man berättade för Mordecai vad Ester hade sagt, så säger Mordecai följande i vers 13. Och här kommer de här som jag ser då, nyckelverserna. 13, 14, 15, 16. Då sade Mordecai att man skulle ge Ester detta svar: tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan, därför att du är i kungens hus. Känner vi igen det här resonemanget lite grann? Att vi bryr oss inte så mycket om vad som händer där ute så länge vi själva är säkra och trygga. Och Mordecai kanske urskilde det här och tänkte: Ester, liksom, att tror du att kungen inte vet att du är en judinna? Tror du att inte det kommer att komma fram? Tror du inte att den här lagen kommer att gälla dig också? Tror du verkligen att det kommer att lösa sig? Men om du tror det, så säger han följande i vers 14: för om du tiger denna gång, då ska judarna få hjälp och befrielse från ett annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Lägg märke till nu här, det är intressant. Vi sa, inte en enda gång nämns ordet Gud i Ester. Inte en gång ser vi någonting om att någon ber. Inte någon gång finns det någon slags referens till att judarna möttes och hade några religiösa sammankomster, ingenting. Så att det verkar som om judarna var väldigt, ska vi säga, nästan sekulära på det sättet. Och inte heller här säger Mordecai någonting om Gud eller om att hon ska be eller någonting sådant. Det kanske är underförstått, men det står inte rakt ut. Vers 15, då sände Ester detta svar till Mordecai: gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Mordecai gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom. Så här ser vi lite intressanta saker, nämligen att återigen, inga referenser till Gud, ingen referens till bön, ingen referens till att liksom samla. Det står om fasta, men fasta och sådana saker, det gjorde människor av olika anledningar på den här tiden ändå, verkar det som. Men det är också uppenbarligen så att Mordecai ändå trodde att Gud kunde och ville och skulle bevara sitt folk. Och att han också skulle straffa deras fiender. Och vi vet också i första Mosebok 12:3 att den som välsignar Israel blir välsignad, den som förbannar Israel blir förbannad. Det är ingenting som vi kan komma runt. Och tydligen så trodde också Mordecai på detta, även då han inte uttrycker det i mera, ska vi säga, andliga termer än så här. Och jag tänkte på 3 saker här som är väldigt unika för det här, för den här boken och det här kapitlet och de här verserna. För det första då, Guds närvaro. Guds närvaro bland sitt folk. De hade varit i fångenskap i många år. De hade blivit väl etablerade bland sina fiender, oppositionsfolket eller makten där, och levde ganska bra liv, och Gud nämns inte, och de verkar inte ha något riktigt böneliv, de verkar inte ha några sammankomster och så vidare. Men vi kan också komma dit hen, eller hur? Vi är ganska väl etablerade här i västvärlden, har varit i många generationer, vi har inte haft någon förföljelse, vi har haft en slags välsignelse över oss, materiell, ekonomisk och frihet och så vidare. Men det betyder inte att Gud inte var närvarande bland sitt folk. Och det är så häftigt liksom det här att i Psaltaren 139, egentligen hela kapitlet, men särskilt versarna 7-12, så ser vi där att det talas om Guds närvaro. Så att vi kan inte fly från Guds närvaro. Vi kan försöka, men det går inte. Han vet våra tankar, han vet vad som sker i våra hjärtan. Och vi kan liksom gömma oss överallt, men Gud finns där. Och det judiska folket hade av någon anledning valt att inte gå tillbaka till sitt land och bygga upp det. Därför att de hade det så bra. Vi stannar här. Och man kan tänka liksom att Gud skulle vara rätt sur på dem och säga, men okej, här har ni varit i fångenskap, det var profeterat, efter 70 år skulle ni få återvända, nu har en kvarleva återvänt, men ni var inte intresserade. Ja, men då kan ni liksom ha era perser där och leva det liv ni vill. Så nu får ni stå ett kast. Nej, Gud var närvarande bland dem. Och jag tänker också i Nya Testamentet i Matteus 28, sista kapitlet i Matteus evangeliet och sista versen, vers 20. Och det är missionsbefallningen och det står att jag ska vara med i alla dagar, inte tidens ände. Så löftet om Guds närvaro bland sitt folk, vare sig det är judarna i Gamla Testamentets tid eller Nya Testamentet, alltså hans jordiska folk, eller huruvida det är församlingen, hans himmelska folk som vi är, så har han lovat att vara närvarande bland oss. Och jag tycker det är så häftigt att även när vi är långt borta från Gud, även när vi är olydiga mot honom, så är vi ändå föremål för hans kärlek och omtanke. Och det är så härligt här, och när vi tänker också i Hebreerbrevet 13:8, det står att jag ska aldrig någonsin överge er. Så trots sin olydnad att inte gå tillbaks till sitt land, trots sin ljummenhet att de hade funnit sig till rätta här i fiendelandet, eller inte fiendelandet, de hade ju blivit väl omhändertagna på ett sätt, verkade så. Men det var ändå liksom inte Guds plan och syfte och vilja för deras liv. Han ville ju att de skulle vara i Jerusalem, i sitt eget land, för att där bli använda som ett ljus för hedningarna. Han ville inte att de skulle bli absorberade in till de andra nationernas kulturer, även om de så att säga behandlade dem väl. Och jag tror att det är lite grann kanske av vårt problem idag, vår generation här i västvärlden, liksom att vi är allt för bekväma. Vi har blivit allt för väl omhändertagna av denna världens system. Vi är inte intresserade på det sättet av att egentligen bryta upp och liksom göra Guds vilja för våra liv. Guds vilja för deras liv var att återvända till sitt hemland, till Jerusalem och så vidare. Så vi har löftet om Guds närvaro bland sitt folk. Han var närvarande bland dem. Inte bara bland dem som hade gått tillbaka till Jerusalem, men också de som hade valt att stanna i de olika persiska provinserna. Men sen har vi också Guds löften. Så vi har hans närvaro och så har vi hans löften. Och vi kan läsa kort bara här i Romarbrevet 11:29. Romarbrevet 11:29. Ni vet hur Romarbrevet är ett ganska långt nyatestamentligt brev, eller epistel som vi ibland säger, skrivet av Paulus. Och som många av hans böcker så är boken uppdelad i två delar. En doktrinär del och en praktisk del, eller en tillämpningsdel. Och så är det i Efesierbrevet väldigt tydligt, så är det också i Romarbrevet. Kapitlerna 1-8 är kapitel som talar om frälsningen. Det är en fantastisk genomgång av frälsningens olika aspekter. Och sedan kapitel 12-16 är praktiska kapitel. Men så har vi kapitel 9, 10 och 11 där helt plötsligt. Var kommer det ifrån? Och det handlar om Israel. Och jag vet inte, det var bara någonting som blev så klart för mig relativt nyligen här. Att det måste finnas en anledning. Ja visst, han ville säga detta om Israel. Det är därför det står där, uppenbarligen. Men varför? Jo, därför att han har ju nu gått igenom frälsningshistorien. Men istället för att sen gå in och tala om de praktiska tillämpningarna av detta, så har han tre kapitel som handlar om Israel. Och det blir så tydligt och klart för mig att när vi ser på vår frälsning och allting vad Gud har gjort, så tittar vi tillbaka och säger, men liksom, vågar vi lita på det här liksom? Jag menar, kan det vara så att Gud ändrar sig liksom, att det här inte riktigt är så? Kan vi förlora frälsningen eller vad det nu kan vara? Och så tittar vi då på Israel och säger, men titta här nu, jag ska lägga in tre kapitel här och visa er hur trofast jag har varit i Israels liv, i judarnas historia. Och lika väl som jag inte har lämnat dem och att mina löften för dem står kvar, så står också löftena kvar för er i Nya Testamentets tid, eller i församlingens tidsålder, ni som har trott på Jesus Kristus som eran frälsare. Så jag tror att kapitel 9, 10, 11 tjänar också som en garant för att kapitel 1-8 är sanna och vi kan lita på dem fullt ut. För har han varit trosfast mot Israel, trots deras olydnad, trots allt de gjorde och inte gjorde, så kommer han också att vara trofast till församlingen och vår frälsning och det som Gud har gett oss. Så vi har Guds löften, och just det var det jag skulle läsa där i kapitel 11 och vers 29. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Frälsningen är en gåva. Han kan inte ångra den. Kallelsen har vi. Det är heller ingenting som Gud tar tillbaka. Alltså, men den där människan har ju inte gensvarat till vad jag ville att de skulle göra i sitt liv på 10, 20, 30 år. Vad bryr jag mig om det? Jag tar tillbaks kallelsen. Nej, det gör han inte. Han har en kallelse på allas våra liv. Han vill använda oss på något sätt. Och han ändrar inte detta. Så gåvorna och kallelsen. Och det betyder att Israels kallelse till att vara Guds egendomsfolk. Och en nation som han skulle använda för att ge ljus till de andra nationerna. Den kallelsen har inte slutat. Den är kvar. Israel har tillfälligt satts åt sidan. Inte för att straffas, men för att Gud vill nu använda församlingen. Men de kommer återigen att bli använda som hans egendomsfolk längre fram i historien. Eller i framtiden, rättare sagt. Så vi har hans löftet, eller hans närvaro bland sitt folk. Han har löftena till sitt folk. Och jag tänkte på det också, hur Speedis hade ju precis varit i Israel och träffat pastor Ben och andra, och de firade ju lövhyddohögtiden där nu precis, så de hade ju varit med i firandet av det. Och jag tänkte också på det här liksom, att det finns 8 olika förbund i Bibeln. Jag ska inte nämna alla dem, men många av dem är relaterade till det judiska folket. Inte alla, men många är det. Och det finns ett förbund som Gud ingick med Abraham i första Mosebok 12. Det blir bekräftat i första Mosebok 17. Det finns ett annat förbund som Gud ingick med kung David och hans ättlingar. Det vi kallar för alltså Davids förbund. Och det är också intressant. Vi hittade i första krönikeboken kapitel 17, verserna 11-14. Och jag tror även i andra krönikeboken att det repeteras. Men det har vi ett annat förbund. Så vi har ett förbund med Abraham om att hans säd kommer att välsignas. Det kommer en nation som kommer att få ett land. Och genom hans säd och i den nationen så kommer Messias att födas. Sen gör han ett förbund med David och säger att det kommer alltid att finnas en ättling till David på den här tronen. Och vi vet att Jesus var i Davids släktled och att han också kommer att regera från den tronen i tusenårsriket. Och sedan så har vi också nya förbundet i Jeremia 31:31. Jeremia 31:31 och även i vers 33 ser vi det. Nya förbundet. Jag säger att det kommer en tid när Gud ska bo i sitt folk. Alltså ett löfte om heligande som ska bli given. Men vad är det som de här tre förbunden har gemensamt? Abrahams förbund, Davids förbund, nya förbund. Jo, att de allihopa är villkorslösa. De är villkorslösa. Det har ingenting att göra med folkets uppförande. Det har ingenting att göra med deras lydnad eller icke-lydnad. Det finns förbund som är villkorliga. Men detta förbund, eller dessa tre förbund, är det inte. Så vi ser här att de här sakerna står fast hos dem. Han är närvarande bland sitt folk. Och hans löften är fortfarande gällande. Och sedan det sista jag tänkte på också. Hans närvaro, hans löften. Och sedan då hans suveränitet. Hans suveränitet i historien. Och jag tänker på vad det står i Saltaren 103. Saltaren 103. Och vers 19, och där står det så här att Gud har etablerat sin tron i himmelen och han regerar eller styr över allting. Står det inte vissa saker, många saker, de mesta sakerna, det står allt. Och säger, men det ser inte ut som att Gud har kontroll över den här världen med all sin ondska och alla sina problem och så vidare. Men för oss som är någorlunda pålästa i skriften, vi vet att vad vi ser idag är ett resultat av människans fria vilja, av sin önskan att gå bort ifrån Gud, och vi lever i konsekvensen av det. Och Gud tillåter det. Det är en annan sak. Det betyder inte att han är hjälplös. Det betyder inte att han inte kan gripa in, förändra när han vill, hur han vill, vad han vill. Men han tillåter det. Han förgriper sig inte på våra fria viljor som individer. Han förgriper sig inte på våra gemensamma fria viljor, det vill säga som nationer och folk och generationer. Gud låter oss gå sin väg, men han är suverän, och det var han också i deras liv, de här människorna. Han var suverän på det sättet att han hade inte övergett dem. Han hade en plan för dem och han skulle använda Ester. Och vad gör då Ester? Jo, hon går ju in till kungen. Och för er som är pålästa i Gamla Testamentet och i Esters bok så vet vi ju att kungen lyssnade till Ester. Och Ester lyckades alltså få honom att skriva ett annat påbud. Det första gick inte att ändra. Och det var att judarna skulle få försvara sig. Och så när den dagen kom så kunde de försvara sig och på det sättet överleva. Men det ska vi inte gå in på nu, utan det vi ska gå in på det är att många gånger så är det ju så att vi kanske är som drottning Ester. Hon satt i templet, förlåt mig, slottet, palatset, och hon trodde att hon var trygg. Och vi kan sitta på en plats där vi tror att vi är trygga. Och vi tänker att liksom, det kommer inte att ske i min livstid och i min generation och inte på den här platsen. Liksom, låt folk göra vad de vill. Det, bara jag kommer undan. Men jag tänkte på det. Jag ska inte ta allt för mycket tid, men lite grann. Amos, en liten profet här. Amos. Om vi tittar på kapitel 5. Och det är lite samma tema där faktiskt. Att de försöker att undvika vissa saker. Men så säger han så här. Att när man gör det, då är det som så här. Vers 19. Det blir som när någon flyr för ett lejon, men möter en björn. Och som när han kommer hem stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. Är inte det intressant? Liksom, okej, jag möter en björn, livsfarlig. Jag lyckas ta mig undan den här björnen, faran. Det är ett lejon liksom. Jag lyckas fly från det också. Kommer hem, lyckas lägga på liksom låset där hemma. Eller låsa. Och lutar mot väggen och pustar ut. Och sen en orm som biter mig. Och det är lite grann så för oss. Vi jagar den här trygga platsen. Det var någon som tror att måste köpa guld nu. Liksom. Det är det som gäller. Valutorna kommer att kollapsa. Världen kommer... Absolut, det är mycket möjligt att det är så. Mycket, mycket, mycket möjligt. Varenda land i världen är upplånat till 1000. Vi kan inte leva över våra tillgångar. Det är bara så. Det är inget snack om det. Men okej då, nu sitter jag där då med mitt guld. Ja, vad står det då i Hesekiel kapitel 7 och vers 19? Det står att vårat guld och vårat silver kommer att bli värdelöst. Mm. Samma sak står det i Jakobs brev 5 och vers 3. Jakob 5:3. Och i Ordspråksboken 11:4 står det att rikedomar hjälper oss inte på den dagen. Vilken dag? Jo, vredens dag. Så det vill säga, vare sig jag har bunkrat upp med guld och silver, vare sig jag sitter i kungens palats och tror att jag är trygg, var jag än är, om jag har undkommit björnen och lejonet, vad det nu är, jag kommer hem, jag lutar mig åt vägen, jag blir biten av en orm, mitt guld och mitt silver blir värdelöst, det visar sig att kungen ser, men drottningen är ju också en judinna liksom. Du ingår i det här, du kommer också att avrättas här och dö tillsammans med resten av ditt folk. Och men hon, de litade på något sätt, även då Guds namn inte används i boken, även då det inte står att de ber, men det är underförstått ändå att de förstod de här tre sakerna: Herrens närvaro bland sitt folk, också Guds löften kan inte svika. Och sedan slutligen att Gud är suverän. Och hon sa att jag ska göra det. Liksom. Jag ska inte vara självisk. Jag ska inte tro att den här platsen är säker. Jag ska gå in till kungen. Och hon gjorde det. Och vi vet ju då med facit i hand att Herren använde henne på det. Och han säger ju också där, Mordecai, vem vet om det är just därför du sitter där i kungens palats just nu. Inte så att Gud inte hade kunnat göra det på något annat sätt. Han hade kunnat det. Men nu hade han valt att göra det på det sättet. Och vi får alltid den här, första Korinthierbrevet 3:10, står att vi kallade till att vara, vad då? Hans medarbetare. Betyder det att Gud inte kan få jobbet gjort utan oss? Självklart inte. Han kan och han gör det. Men han erbjuder oss detta. Och det är där som det står att om vi inte gör vad Ester gör, det vill säga går in till kungen i tro, eller vad det nu är Gud har sagt att vi ska göra, ja, då står det att du och ditt folk kommer att förgås. Eller förlåt mig, nu ska vi se. Nu var jag på en annan plats. Men det står att om jag förgås, så förgås jag. Men han säger liksom att Gud kommer att resa upp någon annan att göra det. Och visst, vi kan ju säga, men ja, visst, jag behöver inte liksom åka ut och göra någonting. Jag behöver inte liksom, utan jag lever mitt lilla fina liv här. Och Gud fixar det där på något sätt. Ja, det gör han. Jag tror inte att någon annan. Men de orden är ganska allvarliga. Så att du och ditt hus kommer att förgås. Det vill säga, det finns någonting där som gör att jag tappar den här, det här brinnande som jag har, liksom att mitt liv kan utgöra en skillnad i andra människors liv om jag tar Guds kallelse på allvar. Så jag tänkte på det, jag ska avsluta här nu, men att kapitulera. Ni vet den här termen att kapitulera. Vi tänker ofta är så här liksom att jag är i en situation, nationer slåss med varandra och jag kapitulerar. Vad händer när jag kapitulerar? Jag förlorar allt. Fienden tar över. Jag förlorar allt jag har. Men när vi kapitulerar till Gud så är det precis tvärtom. Då vinner vi allting. Så vi kan aldrig förlora på att kapitulera. Och vad gjorde Ester? Hon kapitulerade till Gud och sa att jag litar på din närvaro bland ditt folk. Jag litar på dina löften. Jag litar på din suveränitet. Jag kommer att gå in till kungen och jag litar bara på att du kommer att använda mig. Och Gud gjorde det. Så där har vi en liten sån här översikt av Esters bok som lite grann kulminerar i kapitel 4 och just i Esters väldigt frimodiga närmande till kungen som Gud då ärade och förändrade allt. Och ni vet också att judarnas fest, vad säger man? Fest säger man inte. Högtid, alltså purim, är ju just från detta. När judarna firar purim, då kom det just från detta när de blev räddade från Hamans konspiration mot folket. Och Mordecai manade Ester att gå in till kungen och Ester gick in till kungen. Och hon och hennes folk blev räddat. Hon blev använd på den plats där hon var därför att Gud hade satt henne här. Men hon hade ett val. På samma sätt som vi gör ett val att antingen följa Gud eller inte följa Gud. Att lyda honom eller inte lyda honom. Det är en fantastisk bok. Det finns mycket mer att säga. Men Herre, vi ber att du välsignar nu de här tankarna i ditt namn. Amen. Mm.